Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Där ute, kära lyssnare, och direkt här förbereder på en rejält mastig sändning, ett rejält mastigt poddavsnitt av HIF-podden, för det är så mycket som har hänt på en vecka. Transferfönstret sista dag, tre spelare in i HIF. Armin Gigovic har drabbats av covid-19. Tabelläget sista omgången inför landslagsuppehållet. Och sen då Henrik Larsson har ju under den här veckan som var det senaste poddavsnittet blivit klar för Barcelona. Kaoset där. Ja, det är så mycket att prata här om. Och i poddstudion nu finns också Marian Svab och Sebastian Rönström tillbaka efter semester. Skönt att ha er här. Och vad säger ni om allt vi ska gå igenom?
Ja, det ska ju bli... Det blir en rejäl dos av allting här. Det
jag behöver semester efter det här avsnittet igen.
Man är nästan chockad över allt som står här på tavlan. Men vi ska nog få ihop det på ett bra sätt.
Av flera anledningar så ligger Barcelona som den sista punkten. Det är inte huvudgrejen i en HIF-podd. Men också av en anledning att vi gärna har med Sebastian Rönström på gott humör innan vi kommer dit.
Ja, vi får se hur det blir med den saken.
Men det är långt till dess. Och vi ska ta det absolut senaste nu. För under lunchen här på onsdagen när vi spelade in det här så kom ju Jan Anderssons landslagstrupp. Han presenterade den live då till Nations League där Sverige ska möta Portugal och Frankrike, fina motståndare det, och med HIF-anknytning faktiskt, och då inte i form av skadad Andreas Granqvist, för han är inte uttagen då just på grund av att han är skadad, lagkaptenen alltså inte med.
Nej, men däremot så var Martin Olsson med, som ju burit lagkaptensbindeln i HIF de senaste matcherna i alla fall. Han har ju imponerat i Allsvenskan såklart, varit HIFs bästa spelare och kommit tillbaka jättestarkt från sin skada. Sen så fanns det ju ändå vissa frågetecken kring, skulle han vara med i landslaget eller inte? Konkurrensen på vänsterbacksplatsen som han ju har spelat på i landslaget tidigare är ju stenhård. Där är ju Ludvig Augustinsson som ju är den egentligen ordinarie vänsterbacken, men även Pierre Bengtsson som i Augustinssons skadefrånvaro i EM-kvalet gjorde jättebra som vänsterback. Så det var ju intressant att se om Martin Olsson skulle vara med i den här truppen, och det är han. Men det är även Augustinsson och Pierre Bengtsson. Så, och dessutom har Jan Andersson tagit ut fyra mittbackar i Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Filip Lander och Sebastian Holmén. Så ja, jag tror väl kanske inte Martin Olsson är med för att ta en startplats i det här landslaget, varken då som mittback eller som vänsterback. Men samtidigt var det är ju två år sedan Martin Olsson var med i landslaget senast, och med tanke på att han presterat i Allsvenskan vill ju säkert Jan Andersson testa och se honom tillbaka i landslagsmiljön för att veta var han står inför EM som kommer nästa sommar, som ju Martin Olsson själv har sagt till oss på HD att det är hans stora mål och det han siktar på.
Vi kan konstatera det att även Jan Andersson har sett Martin Olssons framfart i allsvenska, ja, jumbolaget då, som ju HJ faktiskt är. Han har varit, som du var inne på, väldigt, väldigt bra och på en position som inte är hans ordinarie egentligen.
Ja, och han kan ju även i en landslagstrupp användas som vänstermittfältare. Det är jättekonkurrens på alla positioner såklart i landslaget, men det är ju alltid en fördel när man tar ut en trupp i landslaget där det handlar om på en kort tid spela ihop ett lag. där Martin Olsson, man vet vad man får av honom i landslaget, även om det var ett tag sedan han var med senast. Och han kan ju som sagt då spela på, ja, vänsterback, vänstermittfält, och även bevisat att han klarar av i allsvenskan att spela som mittback. Så det är alltid en nytta för en landslagstrupp att ha en sån spelare med. Sen så får vi inte glömma att till en EM-trupp så är det bara 23 spelare som ska tas ut, och då är det ju vissa spelare, framförallt offensivt, kommer ju Viktor Claesson tillbaka, Andreas Granqvist, om han lyckas återhämta sig från sin skada, har ju också en plats i den truppen. Så där, det är ju en annan situation just till EM, men detta är ju ett första steg, första test för Martin Olsson tillbaka i landslaget.
Kul för Martin Olsson och kul för HIF och kul för oss som följer HIF och bevakar HIF och Martin Olsson. Därmed släpper vi landslaget och återvänder till just HIF och transferfönstrets sista dag. In kommer alltså Kebba Ceesay och Skodran Maholi, och sen tidigare för några dagar sedan så tog man också in Marcus Olsson. Vad säger ni om de här värvningarna?
Vi kanske ska tillägga också att transferfönstret är stängt, ja, men egentligen så är det faktiskt, det är en liten glipa fortfarande, för man kan ta in kontraktslösa spelare till den sista september. Och jag blir ju inte förvånad om HIF fortsätter efterforskningar efter förstärkningar ända till det datumet. Skulle förvåna mig mycket om de inte gör det.
Ja, det känns ju lite som att HIF tar liksom alla chanser de kan få här. Det blev två sena förstärkningar igår, och sen så med tanke på då att det finns möjlighet att plocka in ytterligare någon kontraktslös spelare, och skulle det fortsätta knackigt på de kommande veckorna här nu trots de här förstärkningarna, så är det väl inte omöjligt att HIF kan tänkas plocka in ytterligare någon.
Sen ska det ju spelare helst kanske också, så det, alltså numrären nu när alla skadade börjar komma tillbaka också, så jag misstänker också att det är spelare som de kanske vill skeppa iväg om det är möjligt.
Och där är ju en aspekt i det att vissa, man kan ju, spelare som är kontrakterade av HIF kan ju inte gå till någon svensk klubb, utan då är det ju i så fall utomlands de måste gå. Och då är ju frågan vilka spelare som skulle kunna sticka iväg till ett annat land.
Och då finns det lite några dagar till där, va, Sebbe?
Ja, det är väl den 5 oktober som de flesta utländska fönsterna stänger.
Nåväl, det får vi återkomma till. Det som vi vet nu, det är de tre namn som jag räknade upp tidigare. Och vi börjar med Marcus Olsson, för han var då klar innan den här sista normala dagen av transferfönstret. Vad säger ni om det? Marcus Olsson in i HIF.
Vad säger du själv?
Ja, det låter ju bra. Han har ju inte spelat så mycket på senare tid, men namnmässigt så bör det ju vara en klar förstärkning.
Det är väl den gemensamma nämnaren för alla de här tre spelarna, att speltiden har det varit si och så med vad det gäller tävlingsmatcher, så att säga. Sen har de ju hållit igång såklart ju. Men bland, om jag bara ska ta det snabbt uppifrån och ner, så är det ju, ja, men HIF har ju gjort vad man har kunnat. Kebba Ceesay, det vet man ju, det är dokumenterat, har allsvensk erfarenhet, har gjort det bra. Vet inte, eller jag kan återkomma till det jag tänker på den poängen, min slutpoäng. Skodran Maholi, det pratar jag med lite grann här nu på morgon med folk som har haft med honom att göra, och det är en spelare som går i djupled och som har en fin vänsterfot och kan göra helt fantastiska mål, men där finns en stor förutsättning då, det är att han måste vara i fysisk topprim. Är han inte det, så kan han gå lite grann liksom och säcka ihop och känna. Så frågan är vilken fysisk status han håller när han kommer hit. Marcus Olsson är kanske den värvningen som kittlar mest hos mig, för där tror jag där kommer HIF få ett proffs lika stort som Martin Olsson. Glöm inte att det pratades, folk var, när Martin kom in och skrev på, så var alla lite sådär liksom, ja, Det var inte så att folk var entusiastiska kring Martin Olsson, och nu har han visat sig vara en av de bästa spelarna hittills i år. Marcus Olsson är har samma mindset, samma proffsiga inställning. Det är honom jag tror mest på är bland de här tre. Det andra, ja, det känns mer som kanske en truppbredare. Keva Cisse ska kunna ge lite möjligheter att förändra i laget och skjuta upp kanske en sån som Mix Diskerud lite längre upp i banan för att få den offensiva spetsen där. Men det stod och säger, de ska scouten Adil Kisil som sa i vår tidning, va, att de ska ju få komma in i laget sånt där. Och det var kanske bara, jag ska inte råtolka det eller hårdtolka det vad han sa, men där är han har i sig är det att de har ingen startsträcka, de här spelarna, utan de måste gå in och göra skillnad för att det här ska vara gynnsamt för HF.
Ja, det är ju alltså blodigt allvar för HF. De ligger sist i allsvenskan, och alltså det som Marian säger, det är ingen startsträcka det tal om här. Alltså det har HF absolut inte råd med, utan det ska vara spelare som går in och levererar från start. Och ja, HF befinner sig där de gör. De har inte ekonomin till att plocka in spelare som de allsvenska topplagen har förstärkt med. Så de får ju gå efter det de kan. Och då är väl känslan lite att chefscouten Adil Kisil har gått på beprövat spår här, just med Keba Sisa. Jag har själv haft i Dalkurd tidigare, där han var ordinarie som mittback först i Superettan och sen även den säsongen när Dalkurd låg i allsvenskan. Skådran Maholi har ju inte jobbat med just Adil Kisil innan, men han har ju erfarenhet från allsvenskan i spel i Sirius och Häcken, där han hade en höst i Sirius 2000, ska jag se.
Jag kan inte årtalet heller exakt, men
2017 tror jag det var.
Ja, det är
Jo, 2017, det stämmer. Eller, ja, jag är lite osäker där, men i alla fall, så han då gjorde han 6 mål på höstsäsongen i Sirius. Han kom in efter att ha gått mållös och bara suttit på bänken i Häcken. Möjligt kanske att han kan få samma effekt här i HF. Det är ju HF väldigt beroende av. Men ja, det känns ju, alltså det är ingen spelare som ute efter den statistiken han kommer in med garanterar att HF lyfter från bottenstriden i allsvenskan.
Nej, det bör ju vara 2017. 2016 vann han skytteligan i Superettan med Åtvidaberg på 15 mål.
Då är det 2017, ja. Så fick han sitta på bänken.
Om vi stannar till där vid Skodran Maholi då, så skrev ju Kvällspostens Mattias Larsson en tweet som var... Man kan säga att det säger en del om vad han skrev. När Helsingborgs IF med extern finansiering då landar en anfallare timmarna innan stängning, är exakt ett år sedan han gjorde mål, och under 2020 har Skodran Maholi spelat 13 minuter tävlingsfotboll. Det låter ju inte som en spelare som bara kliver in och inte behöver någon startsträcka för att ösa in mål.
Nej, och det är ju lite det som känns lite tveksamt här, men HF har ju säkert försökt allt de kan för att hitta den här anfallaren som ska kunna göra skillnad. Och Christer Azelius sa ju i en intervju igår att det är tufft ute på marknaden, och just Skodran Maholi ser väl jag kanske lite som att HF kanske försöker hitta själva spelartypen som ska kunna ersätta Asad Alhamlavi som är skadad och missar resten av säsongen. Det är han beskrivs som en djupledslöpande anfallare. Han är rätt så stor och stark, så det är väl kanske mer profilen i spelaren som de är ute efter här.
Om man tittar på Keba Sisa idag, så kanske man ska tolka det som att det vill allt till att han får gå in och spela då. För att han uttryckte sig ju för, jag tror det var för Expressen i första läget, där han var upprörd över att han inte fick spela, och så sa han då så här på frågan som han fick: hur är dialogen med tränaren Henrik Rydström? Dialog, frågetecken, börjar han. Den enda dialogen vi har är att vi säger hej till varandra. Förklaringen han gav mig mot AIK var väldigt billig och jag har ju rätt i min åsikt. Ärligt, jag säger väl till om jag är trött och inte orkar spela. Det är inte någon jävla social verksamhet som vi håller på med. Den som är bäst form ska spela. Jag ska spela i den här startelvan alla dagar i veckan. Och det säger jag på ett ödmjukt sätt. Jag har inte gjort det så bra. Jag har gjort det så bra under så lång tid att jag tycker att jag ska spela. Bänken är inget jag tänker på. I mitt huvud ska jag spela. Och då ska man veta det också, att Sirius är ju bara tre lag som släppte in fler mål än Sirius, och det är de längst ner i tabellen. Så uppenbarligen skulle de behöva ha försvarare då som gör det bättre. Men inte ens då har Kebba fått spela så mycket. Han har spelat 5 matcher och 3 från start på hela säsongen. Så vad är det egentligen HIF har plockat in här? Är det en som tappar humöret om man inte får spela? Uppenbarligen var det så i Sirius. Och hur bra är han egentligen nu?
Men de har ju plockat in folk för att de ska spela, utgår jag ifrån.
Ja, men om Andreas Granqvist kommer tillbaka då?
Ja, men då är det väl tanken väl att Martin Olsson ska kliva ut på sin vanliga position som vänsterback. Jag kan inte tänka mig någonting
annat. Och då ska Jakob Folkeling Persson inte vara mittback utan...
Ja, man skulle, de tror ju mycket på honom. Det var ju så att... Ja, nu får ju Melberg återigen liksom... Det här är 3 stycken spelare som... Det finns ju inga garantier, som sagt, som Christer Selius själv sa liksom, i den här branschen. Men tanken är väl att de här är inplockade för att de ska bidra och gå in i en elva. Vilket i så fall, jag tycker det är ju det som är problemet. Själva spelarna har jag ingen synpunkt på, för där tycker jag ändå HIF har gjort det man har kunnat utifrån sina förutsättningar. Det är liksom sin tunna plånbok, plockat in de här 3 spelarna och trollat. Liksom, nu menar jag inte att de har trixat med någonting, liksom, utan de har tagit det här med externa finans. Och det återkommer vi ju till. Men 3 spelare in nya som spelar, det blir i så fall att Olof Mellberg, jag räknade lite grann innan, får jag det till att han använder de här 3, då har Olof Mellberg använt 29 spelare om han använder de här 3 mot Djurgården på 18 omgångar. 29 spelare har Olof har fått speltid i Allsvenskan. Ja. Och det tycker jag är det största bekymret. Sen så har det funnits omständigheter med skador och så vidare, så vidare. Men att en tränare använder 29 spelare, det tycker jag någonstans där tycker jag liksom...
Vad sänder det för signaler, menar du?
Ja, det är en problematik, tycker jag. För att de här spelarna ska ju som sagt få in, lära känna de andra här nu utan att det finns... Men nu kommer ju den här efter Djurgårdsmatchen, kommer det ett lägligt uppehåll där de kanske kan få ihop den här gruppen lite mer. Och att det här 3 nyförvärven kan... Marcus har ju tränat med HIF hela tiden, så att han vet ju hur det funkar med de andra 2, tänker jag.
Ja, så vi pratar startsträckor innan. Frågan är ju var en sån som Andreas Granqvist står. Han har ju sagt att han kan bli aktuell för matchen mot Djurgården, men det är ju jättelänge sedan nu, eller kanske inte i tid så, men i matcher som han inte spelade. Frågan är vilken status han egentligen håller när han väl kommer tillbaka. Hur redo är han för att spela match? Kebba Sisse är ju liksom fit for fight liksom på det sättet. Det är ju mer frågan om vilken alltså, kvalitet han håller eftersom han inte tagit en plats i Sirius. Men det verkar ju inte vara något fel på hans självförtroende och inställning till att spela. Så det ska ju bli intressant att se. Men som Marian var inne på där, att HIF får ju lite andra alternativ nu i laget när man plockar in de här spelarna. Man kan flytta upp mixdisker, man kan laborera mer på fler positioner. Och det har ju varit lite det som har varit HIFs problem med alla de här skadorna de har haft. Att de har inte fått någon kontinuitet, utan spelare har fått flytta runt hela tiden. Och inte fått användas i sina normala positioner. Så möjligtvis att man kanske kan sätta en lite mer stabil grund här mot slutet av Allsvenskan.
Vi pratar ju om Andreas Granqvist, och det är såklart en Andreas Granqvist som är i slag. Det är ju också ett nyförvärv, kan man väl säga. Men framförallt också i samma härad är ju Anders Lindegård, målvakten, som gjort det så pass bra eller ända sedan han kom in. Där vet vi ju väldigt lite egentligen vad som har hänt, trots att vi har liksom försökt undersöka det. Men han spelar inte, och det tror jag är ett avbräck. Inget ont om Alexander Nilsson som har hoppat in. Han har ju spelat långt över sin förmåga. Men han har inte den här jämnheten, vilket är fullt förståeligt eftersom han kommer från lägre divisioner. Och att han nu kommer in här liksom och har en liten sämre dag mot AIK nu senast. Ja, men det lägger jag ingen liksom värdering i, för det var rätt väntat. Men det hade varit väldigt välkommet att få in det här nyförvärvet Anders Lindegård också i spel nu när det börjar dra ihop sig till allsvenskt upplopp.
Ja, det är ju just med det läget HF befinner sig, är det ju viktigt att ha de här ledartyperna som kan gå i fronten för laget, och där har väl kanske inte riktigt funnits alltså tendenser till att där är de spelarna nu, när varken Granqvist eller Lindegård har varit där. Så HF är ju väldigt beroende av de två egentligen, så deras status kan ju komma att bli rätt så avgörande för HF.
Ska jag tolka er sammanfattningsvis vad gäller de nya spelarna in här då? Kebba Ceesay, Skodran Maholi och Marcus Olsson, som att HF gjort rätt som plockat in dem här?
Bra jobbat utifrån förutsättningarna, absolut, jättebra. Sen så är det som sagt var, det är frågetecken. Skodran Maholi till exempel, det är ju en liten chansning, det säger sig självt ju. Eftersom med tanke på det du sa att han har spelat i 13 minuter, och vi vet inte vilken den fysiska statusen är. Och allsvenskan går in liksom, som sagt var, i där alltihopa kommer att skruvas upp de sista 10 omgångarna. Eftersom, ja okej, toppstriden avgörs. Där får man ju vara tacksam faktiskt för att vi bevakar en klubb som har någonting att spela för. Där spänningen kommer nog vara ända in i det sista. Medan toppstriden verkar vara avgjord. Så det är det i botten av tabellen det händer i år.
Om man tittar på allsvenskan i stort då med värvningar på sista dagen och det som har hänt sista dagarna. Så, och jämför för HIF och inte minst då i botten som du pratar om, Marian. Övriga lag där då, hur ser det ut där? Det är väl det är ju inte bara HIF som tagit in spelare.
Nej, det var ju tydligt igår, framförallt sista dagen, att många lag ville förstärka sina trupper. Örebro som har gått knackigt här och så plockar in, eller lånar in Dennis Hymmet från Elfsborg och Romain Gall från Malmö. Vi har Östersund som har gjort några förstärkningar tidigare. Falkenberg har sen innan också plockat in bland annat Gustav Nilsson, som är en beprövad allsvensk anfallare. Kalmar plockar in en anfallare från danska ligan, tror jag det var.
Costa Rican.
Och AIK och Göteborg har spelat musklerna.
AIK och Göteborg har ju varvat som riktiga topplag med Pontus Wernbloom, Sebastian Eriksson och så vidare till Göteborg. Och sen även AIK som plockar in Mikael Lustig, Papagiannopoulos, Filip Rogic och Bojan Radulovic, en ganska oprövad serbisk anfallare. Men de har ju förstärkt med ren landslagskvalitet.
Och där, när vi pratar om den lagen, AIK och Göteborg, så är det ju de som ligger rätt nära HIF ovanför de här tre bottenlagen på 13 poäng. Alltså Falkenberg, Kalmar, HIF. Men det låter på er som att i tonläget som att AIK och Göteborg räknar ni nästan bort från bottenstriden under slutet, eller?
Nej, det kan man ju inte göra, för att jag vet AIK har ett ganska tufft spelschema för närmsta tiden här. Men samtidigt så är det ju, med tanke på vad de har gjort nu, hur de har agerat, så ja, det är ju sport vi pratar, det är ju fotboll och det finns ju mentala bitar, men jag tycker ändå att jag vet inte om jag ser det som två räddningsplankor i Göteborg. Göteborg har dessutom ett eget spel. Tycker det är de, kanske det laget som är imponerat mest mot HIF i år. Så att de har det också med sig. Plus då liksom värvat in en massa spelare som faktiskt också, ska man inte glömma, känner för klubben. Det är liksom alltså det gamla gardet som kommer hem, förutom väl Marcus Berg i princip. Så att de känner för den här saken, och det är också en aspekt i det hela. Det är kanske det som är, ligger lite grann i fatet med HIF för de här andra klubbarna värvar, när man tar in Sisse med Holly, liksom Marcus Olsson är ju helsingborgare så, va? Jag tror han känner ändå för att han vill inte att det ska gå illa för liksom, alltså att man trillar ut med HIF, va? Men annars är det rätt mycket när du tar in spelare i det här läget, jag har varit inne på det innan, är att ja, de kommer hit. De har ingenting att förlora, för det första. De kan bara liksom, det är bara en uppsida för när de kommer in, de här nyförvärven nu. Och kan, jaha, och skulle HIF trilla ut, ja men då går de vidare eftersom det är korttidskontrakt alltihopa. Då känner de liksom alltså att, ja ja, det var ett omöjligt uppdrag, men jag gjorde ju mitt i alla fall, va? Och så går man vidare. Så att det är lite lurigt. Ja. Så Göteborg och AIK, nej, jag ser inte dem som räddningsplankor i förlängningen.
Nej, och Göteborg, alltså plocka in sådana spelare som Pontus Wernblom och Sebastian Eriksson nu på slutet här. Alltså det är ju två riktiga arbetshästar med, som kan pumpa och gå på full växel i match efter match efter match också. Det är ju få spelare som har den karaktären egentligen som plockas in.
Vi pratar om HIF, kanske saknar lite karaktär när Granqvist och Lindegård har varit borta. Det är precis den typen av spelare Göteborg förstärker med här.
Abubakar är ju en sån spelare lite grann, men Göteborg har en hel uppsjö just nu, de här karaktärspelarna. Och där har jag, om man ska titta lite grann framåt, det är en parentes här. Får jag lov att ta den, Mattias?
Ta den.
Grejen är den, jag nämnde att jag kommer tänka på det nu här. Nu får ni rätta mig så jag inte rör till det och dribblar bort mig själv här. Men just nu har jag väldigt många korttidskontrakt. Och det kan ju bli och jag förstår att man gör så här nu, för nu handlar det om att överleva i december, men fram till december då liksom, när allsvenskan slutar 6 december, men det här är ju inte hållbart om du ska börja liksom bygga om eller bygga någonting på i det långa perspektivet, alltså att ha, du har Sisse är ju ett lån, Maholli är ett lån, Marcus Olsson är ett lån, hans bror Martin Olsson har ju också ett korttidskontrakt. Mix Diskerud, det är väl också korttid, vad har vi med för några?
Där är ju flera spelare vars kontrakt går ut. Nå, det är, Alex Timossi är ett lån.
Ett lån också, ja.
Spelare som Adam Eriksson, Andros Randrup, Abu Bakari, deras kontrakt går ut, så det kan ju bli en jättestor förändring, alltså även efter säsong.
Ja, och då blir det liksom alltså att då börjar man om igen, och det kan vara positivt såklart att få börja bygga om, men jag vet ju om att inom fotbollsbranschen så försöker man undvika, nu är det speciella tider, men det här med korttidskontrakt, det är en tuff väg att gå om man vill bygga någonting hållbart av det liksom.
HIF pratade ju när de anställde Olof Mellberg som tränare att det var en långsiktig plan de skulle satsa på inför den här säsongen. Plockade han och Adil Kizil in flera spelare som de liksom tänkte att de skulle bygga det här laget på. Känslan har ju liksom varit hela säsongen, trots hur knackigt det har gått, att de har ändå en tro på den truppen de har liksom byggt, och att de har sett det som att det är kanske skadorna som har påverkat att det gått som det gått. Men och sen så de här två värvningarna, alltså det är liksom naturligt att en klubb i det läget plockar in vad de kan, men så frågan är, alltså de kanske ändå ser det de har sen innan som någon slags långsiktighet.
Det kan ju också vara så att de under säsongen insett att det de värvade in inte blev de träffar de har tänkt sig. Så att det inte kommer att vara så långsiktigt ändå när vi skriver 2021.
Ni har goda poäng allihopa och här inne. Men det är alltså, jag är alltid skeptisk till korttidskontrakt som en del av en strategi, av en långsiktig plan. Det kan inte vara ett eller två kanske, men här har du en handfull lån nu.
Det är en halv startelva som är...
Och det är inga dussinlirare som du har som riskerar försvinna eller lämna hål efter sig efter säsongen.
Nej. Och om man vänder på myntet en gång till där, så vet ju faktiskt inte HIF nu om man kommer att spela i Allsvenskan.
Ja, då är det bra med korttidskontrakt.
Nästa säsong.
Exakt, då är det ju en ekonomisk vinst. Då måste man börja om, ja. Precis.
Så att det där går att vända och vrida på från olika håll och kanter. Men Bara avslutningsvis på den punkten med övriga lag de har plockat in och så, kan ni göra någon slags jämförelse på vad HJ har fått in och vad Kalmar och Falkenberg fått in? Är det ungefär break even där på alla tre, så att man har bara egentligen möjligtvis höjt sin nivå en aning, fast alla tre kommer att finnas på samma nivå ändå, om ni förstår vad jag menar?
Ja, det skulle jag väl tro faktiskt, för den här costaricanen som Kalmar har plockat in vet man ju inte heller var han står direkt. De har ju förvisso plockat in Erik Israelsson. Han har ju varit med några matcher nu, men det är ju en spelare som han gjorde klart med redan innan säsongen, om jag har rätt för mig, som sen anslöt när fönstret öppnade nu. Och sen Falkenberg, visst, Gustav Nilsson kan säkert bli en riktigt bra injektion där, och tycker han visar även mot Malmö FF senast att han har kvaliteter i sig. Men sen så är det ju inte några jättestora förändringar. De plockade in någon back från Gävle i division 1 igår. Så någonstans, HIF släpar ju inte efter just Kalmar och Falkenberg. Men som vi varit inne på, AIK och Göteborg har ju verkligen spänt musklerna.
Då tar jag det nu här, bara så att ni har klart för er. Som jag sa tidigare, HIF är då sist på 13 poäng, Kalmar har 13 poäng, näst sist Falkenberg 13 poäng på kvalplats. Sen ovanför dem så är det nu faktiskt ett litet gap, 3 poäng upp till Göteborg då, som har 16 poäng på 13 platsen. Ovanför dem finns AIK på 17 poäng, Örebro på 17 poäng och så Varberg 20 poäng. Så efter att det har varit många lag på ungefär samma poäng eller en poängsskillnad, så har det blivit 3 poäng nu. Så där har ni hur det ser ut. Vi ska också lägga till det här så kallade protokollet, att tittar man på målskillnaden och så är det så att HIF har gjort minst mål av alla lag och man har släppt in mest mål av alla lag tillsammans med Kalmar, tror jag det är. Ja, det är det. Så det finns onekligen många, många signaler på det är många röda signaler på HIF som de måste få till gröna om det här ska landa i allsvenskan 2021 också.
Vi har väl diskuterat lite grann, alltså, i så fall är det snarare så kanske att Örebro är ett av de här lagen som kanske blir indragna i den här streckstriden. Eventuellt Varberg också, men nu liksom vann man senast ju Varberg, och de här lagen möter varandra också. HIF har ju Falkenberg och Kalmar hemma, medan man har Örebro och Varberg på bortaplan. Mm. Det som vi trodde från början på förhand, att både Mjällby och Östersund kanske skulle kunna vara också potentiella lag som HIF skulle kunna efter sig. Och ja, nej, men jag tänker Varberg, ja. Har vi liksom. Jag tror fortfarande att Varberg eventuellt kan bli indragna liksom i en streckstrid med 13 omgångar kvar. Men Mjällby och Östersund kan jag inte se. De har för stor buffert, det är för långt fram. Och så ska man passera. Man ska passera också ett x antal lag också från jumboplatsen. Det ska man inte glömma, liksom, att du ska gå om ett gäng lag.
Innan vi lämnar helt detta med transferfönster och spelare, så finns det ett stort tungt ämne och det tycker jag att vi behöver beröra i det här avsnittet. Och det är när vi tittar på överlag då, över alla värvningar, spelare in och så spelare ut. Och så vet vi vad som har pågått under det här året och pågår med en pandemi. Vi vet att de allra flesta, om inte alla då, har utnyttjat statligt stöd med korttidsperioder.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Permitteringar och så vidare. Hur rimmar detta med pandemin? Miljonrullningar som det handlar om av pengar. Och Robert Laul i Sportbladet har skrivit om det här idag. De har gjort en artikel om det och han skriver själv så här, jag tar bara en del av hans krönika. Vi ska inte stå här och läsa andras alster och snor det på det viset. Men jag tycker han har många goda poänger. Han skriver bland annat så här i slutet. Jag vet inte vad Amanda Lind, och där har vi alltså kulturminister.
Idrottsminister också.
Mm. I regeringen. Jag vet inte vad Amanda Lind tycker, men jag anser, alltså Robert Laul då, att hemlighetsmakeriet, miljonrullningen och de mystiska uppläggen är stötande. Jag undrar om inte alla dessa miljoner som gödslas över storklubbarna och har gått till spelaraffärer hade gjort mer samhällsnytta i andra och betydligt mer utsatta delar av vårt coronaplågade land. Jag personligen tycker att han har sätter fråga på en mycket viktig företeelse faktiskt här. Vad säger ni spontant där?
Ja, alltså jag håller med i det du säger där, att han sätter det, alltså att det är ett viktigt ämne, och det är ju så många klubbar som har fått väldigt mycket kritik för det. Sen går det att se det på två olika sätt. Det moraliska känns ju tvivelaktigt, helt klart, med tanke på alltså personal som har blivit permitterad, fått gå ner i lön, och sen så varvar klubbar in massa spelare. Samtidigt går det också att se att varvningar, det är ju en del av en klubbs verksamhet på olika sätt, och det går alltså om man säger AIK, som till exempel har varvat in flera spelare utan att sälja någon, har ju hävdat att de ser det som en långsiktig investering, att skulle klubben åka ur allsvenskan så skulle det ju förmodligen drabba de här människorna som jobbar i och runt klubben, liksom utanför själva fotbollen, på ett väldigt negativt sätt. Och de ser ju de här spelarvarvningarna som en garanti för att klubben inte ska åka ur, och för att klubben på sikt ska kunna behålla den och fortsätta bedriva den verksamheten de har. Så ja, och vissa klubbar i Göteborg har ju ett bolag som bidrar med pengar till just spelarvarvningar.
Och HIF
har externa finansiärer. Så alltså det är svårt att säga svart på vitt, men rent moraliskt förstår jag ju de som tänker och undrar över hur detta liksom kan få gå till på det här viset.
Ja, du har ju också en annan sida av det här. Alltså vi har ju en elitidrott som alltså lever parallellt med breddidrotten. Och det är väldigt mycket klubbar liksom, och vi har ju elitklubbar också i mindre sporter, som då liksom inte kan liksom pytsa ut de här stora pengarna med sign-on och spelarlöner och så vidare. Och det visar sig då liksom, nu vet jag inte hur fördelningen var exakt efter när man fick idrotten den första halvmiljarden, nu kommer det en miljard till, att då SHL, hockeyn och herrallsvenskan i fotboll då. Men de fick ju de stora bitarna för att rädda de här organisationerna. Men där finns ju en räcka andra elitidrotter och elitidrottare individuella också liksom, som jag menar, som inte kan tävla.
Men det finns ju någon slags inkonsekvens i saker och ting också. Jag tänker på det du skrev, Sebastian, med Mats Enqvist, generalsekreteraren i Svensk Elitfotboll då. Det här nu när vi kommer in på det med Armin Gigovic, som tyvärr tråkigt nog har smittats av covid-19, att det går inte att flytta matcher, och hur spelar ingen roll hur många som blir smittade, då får man ta och plocka upp juniorer, och det har vi sett i AFC Eskilstuna som har tappat jättemycket på det när de drabbades av smitta i laget. Alltså där någonstans, då är det självklart att nej, vi kan inte göra någonting, det är för komprimerat schema, det är helt kört, helt uteslutet, då får man spela med 13-14-åringar, 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar om det inte finns några andra. Då är det inte tal om att man ska göra några ändringar. Men om det blir folk som blir skadade, eller om man kanske inte har den kvaliteten som man trodde från början, ja, då är det fritt fram. Det finns ju en inkonsekvens i mitt huvud i det där tänket. Vad säger ni om den åsikten?
Ja, men det är rätt, det har vi väl sett lite överallt i samhället, alltså det här med inkonsekvens, eftersom vi vet så himla lite om den här pandemin och hur alltihopa kring det, hur, vad konsekvenserna kommer bli av den, både på kort sikt och på lång sikt. Samma, och eftersom idrotten är en del av samhället, så blir det också väldigt mycket konsekvenser följer med där också. Så för mig är det egentligen liksom ganska ett normalt tillstånd. Det är ju samma sak. Det kommer komma fler såna här tillfällen. Men jag håller med Sebastian om att för mig är det moraliskt tveksamt att agera som man gör. Det sticker folk i ögonen. Det tycker jag faktiskt, att den här pengarullningen som trots allt har varit från och med vad det nu är, från juni när vi började när vi liksom skruva upp allsvenskan och den startade, tills nu på 3 månader. Jag skulle vilja se liksom hur stor pengar liksom hela den här kakan är, miljonkakan. Det hade varit kul att se. Jag har inga siffror på det heller, va. Men också kontra hur mycket de har då liksom, där finns ju siffror, mycket de klubbarna, olika klubbarna fått. Malmö fick ju till exempel 10 miljoner, ja, tror precis. Jag med den här kakan. Då har vi alltså en klubb som har ett eget kapital på en halv miljard, över en halv miljard. Och även om det slår hårt här och de går med risk, jag läste någon siffra att Malmö riskerar gå 50 miljoner back. Ja, det är klart att det slår mot alla klubbar så, va. Men är alla klubbar verkligen beroende av det här permitteringsstödet? Tveksamt.
Det var någonting som jag hade i huvudet nu som bara försvann när det gäller detta. Nåväl.
Där kommer ju också publikfrågan in här nu också, som det diskuteras, som det kommer komma ett besked kring. Dels 1 oktober, det är ute på remiss nu, hur mycket man ska ta in, det här med 2 meters avstånd, hur man ska säkerställa alltihopa i samband med om man ska kunna ta in åskådare på arenorna. Igår var väl Tegnell och slängde ut någon siffra om att 30-40% i kapacitet i så fall av arenorna. Men där kommer, och Damberg då, inrikesministern, pratade om ett tak. Väldigt luddigt och sådana grejer, på tal om vad var konsekvent alternativt icke-konsekvent. Så det är för mig, jag förhåller mig till att inkonsekvens är ett normaltillstånd i detta läge.
Jo, nu kommer jag på vad det var jag skulle säga. Det var inte en fråga. Sebbe, du tog fram vad Konkurrensverket faktiskt säger. Och jag tänkte att du kan läsa, för jag tycker att det är intressant just det här, för att det är ju, fotbollsföreningar är företag med anställda, och då finns det skrifter om detta.
Detta är en avdelningsdirektör på Tillväxtverket som säger till Sportbladet på frågan hur det går ihop att klubbar kan varva spelare samtidigt som de har permitterat övrig personal. Och då är det citat här: finns det behov av en viss typ av kompetens för att utveckla verksamheten som ingen av de permitterade personerna har, till exempel på grund av att någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig, kan det vara nödvändigt att nyanställa. Slutcitat.
Ja, och det lämnar ju en gråzon efter sig, kan man säga.
Vissa klubbar har ju tappat spelare och bör väl kanske då ha liksom, enligt det här uttalandet, moralisk rätt att plocka in. Men en klubb som AIK då, som väljer att se det på ett annat sätt och utan att ha tappat en enda spelare, plockar in 4 stycken. Så ja.
Men samtidigt som han säger det, att ja, men där finns väl U19-spelare, så brist på spelare kan inte råda i elitföreningarna, för då har du ju sen vilken kvalitet och vilken ålder och vad det är som, men att det skulle vara brist på kompetens, det vill säga folk som kan sparka på en boll, det har jag mycket svårt att tro på, att det gäller liksom råder brist på i varken allsvenskan eller superettan, alltså. Det är väl inte så bara att man håller sig med seniorlag, så att det är brist på kompetens. Hårdraget såklart, det jag gör nu, va? Men det visar också på hur svårt och hur många olika sätt det finns att tolka på.
Men jag tycker att det här är viktigt att det kommer upp till ytan och blir debatt om det här ämnet. För att hur man än vänder och vrider på det, ja, fotbollen, hockeyn, alla andra idrotter, påverkar jättemånga människor. Men det är också väldigt många människor som inte bryr sig i sport som drabbas. Och det här är ett en samhällsproblematik som vi behöver leva med. Och då behöver vi också kunna debattera om det. Så att inte bara sporten blir en värld för sig själv som kan göra sätta sina regler och ramar. Utan... Ja, jag välkomnar den här debatten.
Det är sin sak med vanliga varvningar som i vissa fall kan vara moraliskt tveksamma med tanke på klubbens ekonomi. Så, men här är det ju liksom ett statligt stöd som liksom skattepengar som går till det här. Så det är ju en annan dimension på det hela just i det här fallet.
Ja, och då när vi ändå är inne på... På detta med vad det egentligen handlar om i grunden så är det ju pandemin. Och så har ju då HIF tyvärr drabbats av en smitta på Armin Gigovic, talangen. Vi hoppas givetvis att du blir frisk så fort det bara går och slipper jobbiga symptom och problem. Men det är klart, det här är ju något som påverkar hela HIF och fotbolls-Sverige också då, men i första hand HIF. Och vad tänker ni kring det här?
Alltså, vi har inte i detalj inblick i förloppet, händelsen, hur klubben har agerat, eftersom man har fullt rimligt och rätt isolerat sig. Så vi har ju inte jag har ju inte hela bilden och händelseförloppet klart. Så det är svårt att peka på vad som man kunde gjort annorlunda. Vi vet ju till exempel att Armin redan kände sig, liksom, han var inte med mot Sirius.
Nej, då satt han på läktaren bland övriga spelare.
Hade han redan symptom? Var han redan smittad då? Visste HIF om det och tog en chans och tog med honom upp till Stockholm i en spelarbuss dagen innan matchen mot AIK, lät honom dela rum med en lagkamrat och så vidare, och sen forslades tillbaka i samma buss till HIF en chans. Ja, det vill jag ju tro att man inte har gjort ju.
Ja, det måste alltså, vi ju det någonstans förutsätta att de inte har gjort
liksom. Men det blir ju också väldigt jag var på det redan när jag fick höra det här medicinska protokollet där spelarna själva skulle fylla i, och jag var på den bollen redan innan att det finns ett etiskt problem i det hela. Där då även förutom spelare, agenter och klubbar inblandade liksom, och ska vi, är du lite, du kör lite hänga ut idag? Nej, men det är ingenting, alltså, det är bara lite grann, jag känner mig lite hängig i morse, men jag kan spela. Vi har ett exempel på det här med kräksjukan i Örebro. Det är jäkligt lätt, alltså, utifrån. De flesta fyller i givetvis, och vi ska ändå veta att det har spelats över 200 matcher och där det har varit väldigt få fall. Men det är väl klart att någonstans förr eller senare skulle en klubb drabbas av det här. Frågan är hur HIF, jag vet inte hur HIF säger att de har hanterat det enligt konstens alla regelverk, höll på sig.
Ja, och jag vill betona det här, att det, för jag var själv på matchen mot Sirius hemma när Armin Gigovic satt på läktaren, och då frågade jag Olof Mellberg, tränaren, efteråt på presskonferensen vad det var med honom, och då var svaret känningar, och då är det jag litar på stämmer. Jag tänker inte misstänkliggöra någonting.
Och jag
här
tror också att Mellberg pratar utifrån det han, den informationen han har där och nu. Jag tror inte någon, frågan är om de kan inte veta att han är smittad. Det vill jag tro att de inte vet. Att de är.
Nej, så måste det vara.
Så måste det vara, va? Frågan är då liksom när.
Detta kommer vi aldrig få veta, eller kanske inte ens HIF själva får veta. Eller så.
Nej, när det kommer ut så är det direkt efter matchen. Eller är det måndags?
Beskedet om att han hade... Det var ju, kom i måndags kväll, så det var ju dygnet efter.
Precis.
Nåväl, själva fenomenet har vi pratat om här, men det är ju synd om Armin själv som har smittats. Det är ju huvudsaken i det här. Och sen är det ju också så att det rent sportsligt betyder att HIF inte kan använda sig av Armin över en tid. Hur lång vet vi ju inte.
Ja, fast efter när du är symptomfri och sådana grejer så ska du, då är det väl fortfarande som för alla andra människor i samhället att det, du ska stanna hemma i 2 veckor.
Jo, precis.
Den är
det
glasklart.
Vet vi ju, men
det
vi vet glasklart. Ju, ingen vet ju hur länge han är liksom
drabbad. Nej, precis.
Så därför så vet vi ju inte hur länge han blir bort.
Nej, precis. Alltså, vi vet ju att utöver sjukdomstiden är det 2 veckors isolering till som gäller.
Och vad betyder det här för HIF rent sportsligt i laget?
Ja, man tappar ju en mittfältare som varit ordinarie under hela säsongen. Och som även om vi har varit inne på det tidigare i podden kanske har underpresterat lite utefter förväntningarna. Men alltjämt en viktig spelare för HIF som med sitt passningsspel och det här drivet som man ändå har på mittfältet. Det, nu ska vi säga att HIF har ju ändå det ganska gott ställt på inom mittfältet. Abu Bakari, Fölkåling Persson, Brandon Henriksson, nu lär man ju flytta ut Mix Diskerud och Andreas Langren är på väg tillbaka från sin skada. Så antalsmässigt så gör det väl kanske inte jättemycket, men just med tanke på att han har spelat i princip alla matcher den här säsongen så får vi utgå från att han är en väldigt central del av HIFs lagbygge.
Och vi får ju också säga det att det är ju, hur brukar man uttrycka sig, en olycka kommer sällan ensam. Eller hur säger man? Alltså det är ju väldigt oturligt för HIF också och tråkigt för Armin själv då, som vi varit inne på. När man redan har många skador eller frånvaro så på spelare och sen så får man det här utöver det. Det är som att någon bara vill måla i svarta penseldrag, mörker.
Ja, jag kan bara utgå från mig själv också. Det är klart att man också hade varit orolig om man hade varit en spelare i truppen. Alltså, det är rent mänskligt.
Oh ja.
Att också känna liksom, oj, har jag blivit drabbad också nu? Eller vad då? Alltså det är klart det påverkar. Det är ju, bara för att det är elitidrottare så är det också människor. Såklart.
Givetvis.
Nu tror jag i och för sig det lät på Harald Ros, klubbläkaren, att de har vidtagit alla åtgärder och saker, men det finns ju också som sagt en mänsklig aspekt på det. Vi oroar oss. Det är en del av oss att vi oroar oss. Just nu, det var kanske inte det HIF behövde, men som sagt var liksom, nu får man bara hoppas att Armin tillfrisknar så fort som möjligt och att han får komma tillbaka och spela fotboll.
Och det finns också en ekonomisk aspekt i det hela. Det känns knepigt i och för sig att prata om pengar, kronor och öron när vi pratar om människor och hälsa. Men i och med att Armin Gigovic har varit den som det har ryktats om under hela säsongen och på väg utomlands eller inte och många miljoner kanske in till HIF vid en försäljning. Nu borde väl... Ja, det här lär väl ha satts på paus nu, antar jag.
Ja, det kan man ju tänka sig att det har gjort nu. Alltså får vi inte glömma att alltså, ge det några veckor så är förmodligen Armin Gigovic tillbaka på planen när han då väl har varit hemma och symptomfri. Men och så, alltså klubbarna som har tänkt att varva honom är, alltså, ser ju honom som en långsiktig investering säkert. Så det är inget som, han är ju inte tänkt som någon nödlösning i en bottenstrid i någon annan liga så här och nu, men absolut, det är ju transferfönstret stänger ju som vi var inne på den 5 oktober. Skulle inte Armin Gigovic spela några matcher innan dess, ja då vet man inte, om HIF säger att det inte pågår någon alltså så här förhandling just nu konkret, frågan är om någon klubb då i detta läget går in och börjar förhandla.
Sebastian har ett par, jag är med dig där om att jag tror inte det påverkar intresset för honom överhuvudtaget det här.
Jag tänkte mer bara att det kanske blir ett längre förlopp.
Ja, jag förstår vad du är inne på. Men jag är däremot inne på att det är en klubb som har scoutat honom under lång tid och har bestämt sig för att vi vill utveckla den spelaren, satsa på den här spelaren. Det har nog råd att vänta. Och att det inte är pågår förhandlingar just nu. Ja, men herregud, vi såg väl vad transferfönstret igår. Allt hände ju de sista timmarna. Det är ju fortfarande ingen liksom verksamhet. Klubbarna har ju inte kommit igång med sina säsonger. Alltså vad sa vi nu? 5 oktober, vad är det,
ja,
du
det
sa?
Långt, alltså, ja, faktiskt.
Och säsongen startar ju i mitten på september.
Jag blev inte jätteförvånad om det blev HF går ut med att Armin är såld i månadsskiftet september-oktober när det börjar hända några lite grejer. Så att det inte är förhandlingar det är liksom, och att det skulle påverka hans hälsostatus nu, det tror jag inte. Däremot så, och det är ju såklart känsligt att prata, men jag tycker att det ändå är vettigt att ta upp det liksom. Jag tror att Armin Gigovic har en lång och fin karriär framför sig och att HF kommer få pengarna för honom. Sen kan vi ju diskutera det, men det är en annan diskussion om vad den här pandemin gör med övergångssummor är steget under de allra största elefanterna. Men att det skulle påverka intresset, det tror jag inte.
Nej, men vi kan i alla fall konstatera att Armin Gigovic kommer ju inte vara med i nästa match mot Djurgården på söndag. Och det är en match som, ja, varje match är måste-match för HIF nu. Och Djurgården, ja, har plockat in spelare, så det är ju en ny tuff motståndare för HIF.
Ja, bland annat har de ju förstärkt här med Magnus Eriksson nu som ju har gjort stor succé för i Allsvenskan, så det är ju ett lag som de har ju halkat lite efter Malmö i tabellen, men ska de ha minsta möjlighet att hänga på i guldstriden så måste de ju vinna mot HIF här på söndag, och sen så går det ju in i ett uppehåll och så vidare, så det blir ju en extremt tuff match för HIF. Men det ska bli väldigt intressant att se nu hur vad som händer med HIF-laget nu när det finns 3 nya spelare tillgängliga, och se vad de kan bidra med i det här laget.
Ja, även om toppstriden kanske är på väg att avgöras här, så är det ju fortfarande Europaplatser att spela om för de andra lagen efter Malmö. Men om vi ska titta på HIFs situation som är minst sagt prekär, så kan vi ju börja fundera lite grann på, det är 13 omgångar kvar. Vad kommer att krävas? Är det helt plötsligt varannan, ja, nu kan man ju inte vinna varannan när det är 13 omgångar kvar.
Men säg, jag har ju en god poäng.
Räcker det? Hade det varit 12 hade jag kunnat säga att de måste vinna varannan match. Men vi är överens om att kryssvägen som man tog där när man var 6-7 matcher när man var obesegrad, den är ett big no-no från och med nu. Det är bättre att förlora en match här och där och så ta 3 år. Men jag tror att min gissning är att en handfull matcher behövs för att du ska kunna konkurrera i första hand om den här kvalplatsen.
För ovanför kval, då tror du...
Säker mark, jag tror att det behövs några till. Det räcker nog inte att vinna bara 5 av 13 matcher. Är jag rädd för. Då kommer det krävas några 3 poängare till för att nå säker mark.
Och då ska vi ha i åtanke att HIF alltså vunnit 2 matcher av 17. Och att då vinna åtminstone 5 på 13. Ja, ni hör.
Ja, men det är en jätteutmaning, bara det. Det är en utmaning.
Det finns inget här och nu som talar för att det skulle vända och gå åt det hållet att HF ska vinna 5 av 13 matcher. Men ja, man får se helt enkelt. Det här landslagsuppehållet kommer ju alldeles perfekt för HF. De behöver ju samla modet och samla ihop truppen nu. Framförallt med de här 3 nyförvarven, så det blir ju extremt viktigt vad HIF gör under den här tiden fram till nästa match efter uppehållet.
Då släpper vi HIF.
Men ändå inte.
Men ändå inte. Eftersom Henrik Larsson alltid kommer att vara kopplad till HIF. Men det blev alltså så som det snackades om, att Henrik Larsson kanske skulle komma in och tillbaka till Barcelona, men inte som spelare då såklart, utan som tränare, assisterande till Ronald Koeman.
För ett år sedan så presenterades han av en annan klubb.
Ja, precis. Som han har kopplingar till. Yeah. Så det svänger fort i fotbollsbranschen. Och fort svänger det. Först och främst, det är ju otroligt stort att Henrik Larsson är i denna jätteklubb.
Ja, det är häftigt. Det visar ju att han verkligen har gjort avtryck i en klubb som Barcelona. Och trots att han bara var där i två säsonger så var han ju väldigt omtyckt av väldigt många där.
Man ska inte glömma att han har gjort, här ska man kanske ta in också, att han gjort avtryck i Nederländerna också, som
precis,
har hjälpt till.
Det är därifrån han har fått kontakten med Ronald Koeman. Innan Koeman la av sin aktiva karriär så spelade han tillsammans med Henke där. Så det är ju därigenom de har fått fått kontakten. Så ja, det är hans spelarkarriär som ligger till grund för den här chansen han får i Barcelona. Det är inte hans insatser i HIF eller Falkenberg till exempel.
Men det gäller också att ha skapat sig den plattformen längs med karriärens precis väg, kan jag tycka. Så att inte... annars kan jag tycka att det låter lite missunnsamt att säga, ja, men det är inte hans träning. Nej, det är... Men å andra sidan, det är kanske här också att han finner en position som assisterande tränare med...
fokus på anfallsspelet.
Ja, som kanske passar honom jättebra i en sån här stor organisation. Och då ska man också han får ju inte träna världens bästa spelare som det ser ut.
Nej, för idag. Nu kommer vi in på detta kaos han kommer till. För ett år sedan så kom han till en klubb som men, har haft det.
Det är nu får ni Barcelona med och få diskutera detta. Men att komma in i ett sånt här kaos i en sån här jätteorganisation kan jag också tycka så att, ja, men då har ju inte Henrik Larsson någonting att förlora egentligen, utan då finns det möjlighet att bygga någonting nytt och vara med om det och sånt. Är det inte ett ganska bra läge att komma in? Nu
ska du stanna
eller
jag säga varför det inte är ett bra läge att komma in, Sebastian. Alltså,
tänk du på vad jag sa?
Ja, men vi är helt överens om en sak, jag och Sebastian, som kommer att svara på din fråga.
Jag förstår helt klart din tanke. Och alltså, det går att se det på ett sätt här att det är liksom ett totalt kaos i Barcelona och president Josep Maria Bartomeu är hatad av supportrarna. Och visst, det kan ju mycket väl vara så att den här nya tränartrion som du är, där är Alfred Schrutter, om jag uttalar det rätt, som också är med i den här trion. De kommer in här och frågan är hur mycket fokus som hamnar på dem om det blir fel. De kommer nog inte personligen kanske få skiten för det, utan all skit riktas mot just presidenten som ju är extremt ifrågasatt just nu i Barcelona. Och folk kommer kanske också ha lite överseende med att om till exempel då Messi lämnar så vad ska de göra, tränarna?
Precis, det är liksom, så jag tänker.
De har inte kanske, de har nog en viss förståelse, supporterna, för att tränarna kommer till ett omöjligt uppdrag.
Problemet här och svaret på din fråga som jag vill komma till, det är att så länge Bartomeu med hans gelikar är kvar så är det inget bra läge att komma in i Barcelona. Det är det som är själva grejen. Det spelar ingen roll. Jo, det spelar roll om Messi försvinner. Det spelar väldigt stor roll. Men har man inte en organisation bakom sig så spelar det ingen roll vilket läge man
men
kommer in i.
Men tänk om de får som alltid snabba resultat här nu under hösten.
Men det kommer de inte att få så länge Bartomeu är kvar.
Hur vet du det?
Därför att jag vet det. Därför att vi har sett det under de senaste åren vad som har hänt. Han har ju i princip monterat ner hela klubben. Han har ju inte haft i princip ett rätt sen han tog över. Och det blir bara värre och värre och värre och värre. Och slutpunkten på detta var alltså Messis beslut att lämna.
Men om man
klubben
gör det bra under hösten här, vinner El Clasico utan Messi sånt, och Koeman och Henke och de här, då kan det ju liksom också gå åt andra hållet. Nu är det mycket om här, jag vet.
Jag tror inte det kommer att hända, men ingen vet. Det kan, allt kan hända i fotboll. Jag tror
som
Sebbe
inne i fallhöjden är ju också större i detta läget med tanke på... Nej, jag tänker bara att det är inte bara negativt att komma in i detta läge.
Nej, det är klart att det finns
en uppsida
det
också.
Finns ju en spelare som Henrik Larsson förmodligen kommer att få ut mycket mer av. Och det är ju Antoine Griezmann, som ju varit en flopp sedan han kom dit. Men med, och Messi nu inte kvar då, och De Jong kommer säkert bli bättre, för Koeman vet hur han ska använda honom. Så det är klart att det finns uppsidor med detta också. Och det är inte ett lag som byggs enbart kring en person. Men ändå, så länge Bartomeu är kvar, det finns ingen grogrund för en succé.
Och lämnar Messi så kommer... Visst, han kan ju slarva bort Messi. Då kommer det finnas, anta en liten slant över till att få in de spelarna som Koeman och Henke vill ha.
Ja, det är väl framför hans lön då. För vi vet ju inte hur det blir med kontraktssituationen. Om han vinner någon rättslig process och går gratis, eller om de kan få in pengar för honom.
Det är just det, så att Messi har ju varit extremt beroende av Messi på alla sätt och vis. Och att tappa honom i det här läget när klubben är i den krisen de är, det kommer att vara extremt tufft. Och visst, man kan plocka in lite nya spelare, men frågan är om den Barca-ledningen som är där nu har kompetensen till att plocka in rätt sorts spelare. Och dessutom om när de väl kommer in, så ska det här sättas ihop till ett nytt lag. Det är inget man gör direkt så, speciellt inte när Barca under 10-15 års tid har haft en stomme med Messi, Piqué, Busquets, Suarez på senare år också, som ju är liksom, alltså, Barca i kropp och själ. Att bygga om detta på över en natt kommer inte, och det kommer att ta tid.
Nej, och Messi har ju också kritiserat öppet vad han tycker om hur man har behandlat La Masia, alltså ungdomsakademin, som har fått fram så enormt många spelare, han själv kom ifrån också, och Iniesta och så vidare. Alltså, ja... Så här.
Jag hör er, men jag väljer att tycka att det är superhäftigt att vi har en helsingborgare, och med koppling då till HIF, Henrik Larsson.
Men man hade ju önskat att han hade fått lite bättre förutsättningar att komma in i, tycker jag.
Men då hade han kanske inte kommit in någon annan sida. Nej, jag tycker det är jättehäftigt. Ja. Men jag kan inte liksom argumentera mot alla era liksom synpunkter. Ni har ju jättemånga goda poänger såklart. Men jag tycker det är framförallt jättehäftigt att Henke är på plats i Katalonien.
Oh ja. Och det är väl något vi får glädja oss åt då, ja. Sebbe, för... Vi mådde inte bra igår kväll. Och du
Jag satt uppe till klockan 2 i natt och läste på om alla turer om Messi och om man ska lämna, om man inte ska lämna, kontrakt hit och kontrakt dit. Så det blev inte mycket sömn i natt, men ja.
Din fotbollssjäl är sårad där.
Den är väldigt sårad.
Men som tur är så är vi en bra bit från Katalonien, och vi kan fokusera och hålla oss till Helsingborgs IF framöver.
Närmast på söndag.
Ja. Nu är vi igenom hela detta mastiga program. Hoppas ni har följt med oss hela vägen. Och har du gjort det, tack så jättemycket för ditt tålamod. Och vi önskar er alla en fortsatt skön vecka. Hej!
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.